Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Den här veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrad av Esther Care. Och Helena, det är ju det bolaget, vårdbolaget, som du och jag har varit med och startat. Där vi erbjuder digitala vårdmöten med specialister inom kvinnovård.
Precis. Och vi vet att det är väldigt mycket vårdpersonal som lyssnar på Gynpodden, vilket vi är jätteglada för. Och vi behöver alltid fler gynekologer till STK. Så därför vill vi nu göra en shout-out till alla er som lyssnar ute som vill vara med och förändra svensk kvinnovård. Vi söker specialister inom gynekologi, men också ST-läkare som har kommit en bit in i sin ST och som vill arbeta digitalt med handledning hos oss på STK.
Mm. Och precis som det är för våra patienter som kan söka vård hos oss, det vill säga att de kan bo vart som helst i landet eftersom vi är digitala. Om man laddar ner appen och så bokar man ett vårdmöte, så kan ju även läkaren bo vart som helst i landet eller flytta under tiden man jobbar hos oss. Det är ju väldigt, väldigt flexibelt eftersom man jobbar hemifrån. Och jag tänker att det måste ju också vara helt underbart att som läkare kunna arbeta hemifrån och planera sin egen tid några dagar i veckan.
Ja, verkligen. Och samtidigt vara med och förändra kvinnovården med kollegor som är otroligt drivna och engagerade. Det är jätteroligt att jobba på STK. Och jag tycker att det här är en häftig grej som vi gör just nu, att vi erbjuder gynvård i hela landet.
Och vilka är de vanligaste patientmötena du tar, Helena?
Ja, men det är ju klimakteriet, PMS, mensbesvär. Och det är ju såklart ärenden och diagnoser som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Mm. Och tar labbprover när det behövs. Mm. Och så vidare. Mm. Så gå in på stcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan.
Tack så mycket.
Tack och välkomna.
Hej och välkomna till ett avsnitt som kommer att handla om fertilitetsförståelse.
Mycket spännande. Mm. Vi får ju in mycket frågor på vår Instagram, Gynpodden, om det här. Lite om liksom menscykeln, när blir man gravid, när kan man inte bli gravid? Hur är det egentligen med flytningarna? Kan de avgöra liksom var man är i sin menscykel, om man kan bli gravid just då och så? Och det här tar vi till oss, det är otroligt spännande att prata om de här grejerna.
Verkligen.
Och vi har bjudit in en mycket kunnig och erfaren gäst, Emma Carling Witzell. Välkommen! Emma, du är ju erfaren på så många plan. Dels är du ju barnmorska och har jobbat på fertilitetsklinik. Du har jobbat på förlossning såklart. Och du har skrivit en bok som heter Ditt fertila liv. Mm. Som finns att köpa. Mm. Som du har, någon gång har sagt att det här är guiden till liksom allt ni behöver veta om kvinnokroppen.
Ja, men jag tycker nog faktiskt att den är ganska sammanfattande.
Ja, den är jättefin och jättebra. Mm. Och sen är du ju också poddare tillsammans med en tidigare gäst här, Carolina Tristan. Mm. Och ni, era poddar heter Ditt fertila liv och IVF-podden, så två olika poddar.
Precis.
Så ja, du sitter inne på alla våra svar, tror jag.
Hopefully.
Hopefully. Ja. Men jag tycker att vi kör igång direkt.
Ja, kör vi. Ska vi börja med att prata om vad fertilitetsförståelse är för dig?
Mm. Det är ju lite diffust begreppen då, för man kan ju fälla in lite grann vad man vill på något sätt i det. Och beroende på, ibland kan det vara lite så här, jag vill ändå förtydliga lite grann från början när vi pratar om det här, att fertilitet, det kan finnas så himla många andar och vinklar av det här på något sätt. Och många människor har lite olika idéer om vad det hela handlar om. Och det finns ganska många olika personer i samhället som vill influera kvinnor att tänka på ett visst sätt kring sin fertilitet. Och jag tror att jag gör mina poddar och ni gör er podd just där för att få kvinnorna att förstå vad som är liksom, men lite grann det vetenskapliga. Sen kan man välja om man vill tänka på ett speciellt sätt kring den. Så att för mig är så fertilitetsförståelse väldigt typ vetenskaplig egentligen.
Mm.
Fertilitetsförståelse handlar om att jag måste förstå hur min cykel funkar. Jag måste förstå när jag kan bli gravid. När jag kan undvika att bli gravid till exempel, om det är det jag har som mål. Och sen är det liksom egentligen inte så intressant resten av alltihopa, hur cykeln funkar, såvida man inte till exempel lider av PMS till exempel. För då kan fertilitetsförståelsen vara viktig för att förstå varför man mår dåligt ibland. Men för vanliga kvinnor som liksom inte lider så mycket av det här, för dem handlar det mest om att tänka så här, hur gammal är jag? Jag vill bli gravid, när ska jag försöka bli det? Eller jag vill inte bli gravid, hur jag får undvika det? Det är ungefär så.
Mm. Jättebra sammanfattat.
Mm, verkligen.
Men ska vi inte börja med menscykeln då?
Joho.
Ja. Eftersom det ändå är, det är ju grunden till fertilitetsförståelsen. Så har du något liksom lättförståeligt sätt att beskriva menscykeln på?
Men jag tycker så här, antingen så kan man bli väldigt akademisk och så kan man gå in på olika hormoner och vilka hormoner som finns vilken dag på cykeln. Och det kan ju vara viktigt att veta om man till exempel gör en fertilitetsbehandling, säger vi. Då kan det vara intressant att veta så här, vad gör alla de här olika sakerna. Men annars så tycker jag att man ska tänka så här, cykeln börjar ju på dag ett när man börjar blöda. Det är viktigt att förstå vilken dag som är dag ett, för det är inte alla som fattar det faktiskt. Utan en del tänker så här, när är dag ett? Är det när mensen tar slut? Nej, det är när den börjar.
Mm. Det är faktiskt inte helt självklart.
Nej,
om man ser till så här, man tänker ju att cykeln kopplar till när man har ägglossning. Och tänker kanske att det logiskt sett borde vara dag ett. Men det är dag ett är när man börjar blöda.
Ja.
Det är början på menscykeln.
Och då kommer ju nästa liksom lite grann så här, misstolkning i samhället. Så här, ägglossning har man dag 14. Det beror givetvis på hur lång cykeln är. Och alla kvinnor har ju inte lika lång. Och alla kvinnor har inte ens lika lång varje månad. Utan om vi säger att väldigt många kvinnor har cykler som är 28 dagar till 32 dagar kanske. Då kan det vara så att har man en 28 dagars cykel, då kan det vara enkelt att tänka att man har ägglossning dag 14. Men om man har en cykel som är 32 dagar eller fler dagar, då behöver man ju korrigera den där 14 dagars intervallen lite. Därför att om man är intresserad av själva ägglossningen, vilket ju typ är det ofta kvinnor är, de är ju inte intresserade av så här dag 8 eller dag 17. Det är ju helt betydelselöst. De vill veta när är ägglossningen, när kommer jag att få mens.
Ja.
Och då måste man lära sig att räkna baklänges. Och det är ju inte så lätt för de kvinnor som har oregelbundna cykler. Så att därför behöver man, för att förstå sin egen fertilitet, för det var det vi ändå försökte prata om, då gäller det att tänka så här, har jag en regelbunden cykel eller inte?
Och med regelbunden är det ju inte att man alltid har 28 dagar.
Nej, men det kan vara så att vi måste exkludera de som ibland har 40, de som har en månad, de som har tre månader som kanske nästan typ aldrig har ägglossning. För de kan ju inte inkludera sig själva i den här gruppen. De får tänka lite annorlunda. För vill man lista ut när man har ägglossning och man har mens varannan månad ibland, då är det ju aldrig dag 14. Det kan vi ju säga.
Mm. Okej, okay, så att hur ska vi tänka då? Så att hon får mens dag ett och då räknar man bakåt från det då? När man
då tänker man så här, ja, men jag brukar ha en cykel som är 28 dagar. Ja, då kan vi tänka oss att ägglossningen är ungefär dag 14. Och det har ju att göra med att när man har ägglossning så tar det ungefär 2 veckor till mensen börjar.
Just det.
Ja. Så att har jag då en cykel som brukar vara ungefär 5 veckor, då får man tänka sig att ägglossningen faller 3 veckor in i cykeln.
För att den är nästan alltid 2 veckor innan mensen kommer.
Ja.
Och det är det man är säker på. Så det är perioden efter mensen tills ägglossningen är som kan variera i längd.
Ja, precis. Mm.
Och sen kan ju cyklerna bli lite kortare när man blir äldre.
Ja, och det kan hända många saker. Och det som också är sen nästa problematik för kvinnor som ska förstå sin fertilitet, det är att väldigt, väldigt många kvinnor äter p-piller från att de är tonåringar. De började kanske när de var 15, säger vi. Och sen börjar många kvinnor som börjar bli så här 24-25, då är de så här nyfikna på hur sin fertilitet funkar och då slutar de med p-piller. Och då är deras cykel helt upp och ner och då tänker de att det här är p-pillret som har raserat hela min fertilitet. Men egentligen är det så att det som de har när man slutar med p-piller kanske är lite mer deras verkliga cykel.
Mm.
För p-pillercykeln är ju liksom en hittepåcykel kan man säga.
Mm.
Och då ska vi verkligen ta bort den tankegången hos kvinnor att p-pillet orsakar att deras fertilitet och deras hormon hamnar i någon slags karusell. Så är det ju inte.
Nej.
P-pillret går ur kroppen svinfort.
Mm. Utan det här kvar är så viktigt. För ja, det är så, vanligt att kvinnor missförstår.
Ja.
Och det man också har märkt, Helena, som vi har fått in frågor på ibland, är ju att kvinnor har haft en hormonspiral i 5 år och sen tar hon ut och försöker bli gravid och så visar det sig att hon har PCOS eller endometrios som gör att det är svårare att bli gravid. Och så tror man att det är på grund av hormonspiralen.
Mm.
Men egentligen så har ju den bara sjukdomen hämmats av hormonspiralen.
Eller man kan säga att sjukdomen att man har skyddats av att man har haft ett hormonellt preventivmedel kan man säga. Om man
det är
har
som
till exempel
en
PCOS.
Tankevurpa nästan, att tänka så.
Precis.
Så det är jättebra att belysa det.
Ja, och många kvinnor som jag träffar, och förmodligen ni, de säger så här, jag är så nyfiken på min cykel. Och ibland är jag lite så här, ibland förstår jag inte riktigt varför det är intressant. För att det är intressant först när man vill någonting med sin cykel.
Ja.
Om man inte vill bli gravid och använder preventivmedel, då är ju det cykeln vad det är. Och sen är det att om du börjar bli liksom 32, 35 och närmare 40 och vill få barn, då är det inte liksom hur cykeln är som är intressant, utan att man måste elda på lite kan man säga.
Mm.
Utav andra skäl. Men viktigast är att tänka vad man har för egen cykel ändå. Och försöka tänka ut hur den faller sig varje månad om man nu är intresserad av att veta när den där ägglossningen sker. Och då vet vi då att det är bästa, absolut enklaste sättet att lista ut det är att lära sig hur flytningen funkar. Mm. Och då finns det en massa kunskaper om flytningar. Och jag tycker man kan stryka allt annat som inte har att göra med halt. För det är inte intressant.
Som inte har att göra med?
Ja, då förklarar vi det då.
Halt, sa det.
Halt. Om man vill veta när man har ägglossning, då blir flytningarna väldigt speciella.
Okay.
Då blir de som äggvita eller som klister. Det blir halt, man torkar sig med toapappret. När man kissar så är det liksom slirigt.
Mm.
Och när man tittar på toapappret så är det liksom som en tråd som åker fram och tillbaka. Som en limtråd ungefär. Och det är liksom ett jättebra tecken på att man är liksom i den fertila fasen. Och det är då man typ ska försöka bli gravid om man nu vill det.
Mm.
Och sen om flytningen är torra eller vad det nu kan vara, de spelar inte så stor roll, för de kommer ändå inte att visa dig om du kan bli gravid just nu.
Okej.
Okay. Ja, så att det finns en massa andra
sorters. De är liksom inget skydd mot det, men däremot är det väldigt tydlig indikation på att du kan,
ja,
eller har högre chans att bli gravid om de är som du beskrev dem nu då.
Mm. Hala, glatta, halt att torka sig med toapappret brukar vara bra tips.
Mm. Men äggvita brukar man ju beskriva i böckerna liksom. Mm.
Precis.
Mm.
Och för många så handlar det om så här, jag vill undvika att bli gravid eller jag vill bli gravid. Och då är det ungefär det här du ska söka efter. För det här är det tecknet. Sen om du har något fertilitet, något slags sekret som talar för att du är i någon annan fas, det är liksom överkurs. Mm. Det kan man ta när man har lärt sig allt annat.
Mm. Men jag då, som jobbar med aborter, jag tänker att det inte är ett jättesäkert sätt att inte bli gravid.
Absolut inte.
Utan det är mer om man kanske vill bli gravid. För att det är ju, det finns ju jättemånga som förespråkar det här som preventivmetod.
Mm.
Den tycker jag är ganska osäker.
Men den är osäker. Jag tycker att man ska säga så här, för det här pratar vi lite grann om såklart i fertilitetssammanhang. Så här, till vilken nivå vill jag absolut inte bli gravid? Vill jag så här, till inget pris som helst inte ha barn? Då tycker jag att man ska använda ett väldigt säkert sätt. Och då är såklart, som du säger Helena, det här inte världens säkraste sätt.
Nej.
Men om jag är 45 år, då är ju oddsen att jag ska bli gravid inte jättestor. Och då kanske det funkar relativt bra.
Ja.
Men om man är 22 och liksom lever toppen på sitt liv och barn är liksom
och
inte
aktuellt. Och superfertil.
Och superfertil, ja då skulle jag använda det safe sättet man kan hitta på marknaden.
Mm. Mycket bra.
Ja.
En del tjejer känner av sin ägglossning, eller tror sig känna av sin ägglossning.
Mm.
Hur
då?
Ja, vad är din take på det?
Men alltså, jag tror lite grann att det där kan vara sant. Sen så tror jag att det är diffust. De tror liksom att de känner typ att ägget lossnar. Det kanske är svårt ändå att känna den.
Det är väl helt omöjligt med tanke på hur du berättat storleken på det här ägget till henne.
Ja, men jag tänker mig så att man kan få någon liten blödning eller det blir en liten vätska i buken och man är svullen. Och
jag tror att det är sådana saker.
Ja.
Mm. Och jag tror att den här liksom, en del känner så här, men Att man kan känna sig, ah, men jag har haft ägglossning på höger sida. Eller jag, har haft jag tror att det är gulkroppscystan som man känner mycket mer än ägglossningen. För att jag tror inte att man kan känna ägglossningen egentligen. Jag ska inte säga så, för att en del är ju väldigt övertygade.
Ja.
Men jag tror att den här liksom, när man får ont i magen, det tror jag är snarare efter ägglossningen.
Exakt.
Så att invänta inte det om du vill bli gravid, för då är nog ägget redan kört.
Ja, men nej, men vi pratar ju, vi kommer ju till det där 24 timmars vunstret. Så det går ju inte att gå och vänta på att man ska känna att ägg lossnar. Nej, men då kommer det ta lång tid till man blir gravid.
Mm. Ja. Då säger vi så här att 14 dagar innan man får sin mens, då ungefär har man sin ägglossning.
Mm.
Men hur, om man nu vill bli gravid, hur ska man ligga?
Jämt.
Ja, precis.
Jämt. Ja. Man ska inte vänta till den dagen givetvis. Nej. Utan det handlar ju lite grann om så här att spermier kan leva väldigt länge i kvinnokroppen, kan man säga. Och det här är liksom hala sekretet. Det kanske pågår i flera dagar. Det kanske pågår i 5 dagar.
Mm.
Därför att man pratar ju om i så här fertilitetssammanhang att man har liksom ett så här fertilt fönster typ. Och det är öppet kanske i 5-6 dagar. Och sen när själva ägget lossnar, för då hela den här liksom processen att ägg och spermier möts, det har kanske, säg, 24 timmar på sig att ske. Så att det gäller ju att inte försöka ligga med någon efter ägglossningen, för då kommer det liksom att vara för sent.
Ja,
men däremot kan man ligga lite före.
Fördelaktigt. Jag brukar säga att när jag rådger kvinnor kring det här, att man ska ligga 2 dagar i veckan liksom hela tiden. För då har man alltid pigga simmare, alltså spermier, inne i magen när ägget lossar. Så att det finns liksom någon att träffa där inne.
Mm.
För att ägget lever sagt i 24 timmar och spermier i 5-7 dagar. Så att 2 dagar i veckan, regelbundet.
Ja.
Eller hur?
Och det gör ju ingenting om de gör det oftare. För att ibland så tror ju kvinnor att 2 dagar i veckan att det skulle vara att man inte får göra det oftare. För att då finns det inte tillräckligt mycket spermier till exempel. Där får man läsa spermieutredningar. Då ser man att du ska inte ha haft utlösning på si och så länge. Och så här. Och det kan vi väl också bara ta bort den eventuella tanken. Att så här, det kommer inte att vara för få spermier. För har man för få, då har man för få av ett annat skäl.
Mm.
Inte för att man låg med varandra igår.
Nej. Mm. Nej, utan man får ligga hur mycket man vill. Men helst försöka minst 2 gånger i veckan om man vill bli gravid. Så att man har pigga simmare.
Ja. Utspritt över veckan.
Utspritt över veckan. Veckan. Mm. Ja, men precis.
Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se, som är en informationssida från Bayer.
Mm. Jättebra informationssida. Den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst.
Mm.
Och det vi tänkte prata om idag, det är att det finns något som heter samtalsguide.
Mm.
På den här sidan.
Mm.
Och det är ett formulär där man får en massa frågor. Till exempel så här, att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är inget problem för mig. Eller ibland svårt. Mm. Eller inte min grej.
Mm.
Eller om jag blev gravid nu och så vidare. Liksom. Så att man får kryssa i en massa frågor och ta ställning och fundera innan du träffar din gynekolog eller barnmorska. Så att du liksom verkligen får med alla frågor som är viktiga för dig i det där mötet.
Ja.
Så man kan fylla i den på den här hemsidan, så kan man skriva ut den här blanketten och ta med den.
Ja, jag skulle säga att det verkar ju som att det är framförallt 4
kategorier som är väldigt viktiga. Och sen, sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och sådär och din historik. Men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen. Hur viktigt det är att man inte blir gravid. Användning av hormonella preventivmedel. Och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Så det verkar som att det är de fyra kategorierna som man bör fundera på innan man väljer ett preventivmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. Och sen så tar man med sig det till sitt möte med barnmorska och gynekolog och då är man väl förberedd.
Och jag lovar er att om ni gör det här innan ni går till en barnmorska eller gynekolog, då kommer ni få mycket bättre hjälp. För att det här är liksom ingenting som bara finns i en, utan man måste liksom fundera lite på så här, vad är viktigt för mig? Vill jag ha mens eller inte? Och så vidare. Så att gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och gör den här
samtalsguiden.
Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om preventivmedel.
Det är otroligt bra. Tack så jättemycket.
Tack. Jag tänker så här, Emma, du som har skrivit den här boken, du är så otroligt påläst och inläst på liksom hur vårt fertila liv ser ut. Kan inte du berätta lite om det?
hur många timmar har vi då?
Nej, men jag tror att väldigt många går och funderar på det här, för att man vet ju att man borde skaffa barn när man är 19, men det vill man inte.
Nej.
Kanske alltid. Men hur ser det ut?
Ja, men om du tänker dig så här då, att fertiliteten har liksom en viss ålder, oavsett i vilken tidsepok vi lever på jordklotet. Så att det kvittar ju att vi levde för 1000 år sedan, eller att vi lever nu. Det kvittar att man dog då kanske vid 30-40 års ålder och nu kanske lever man till man är 70 eller 100. Därför att fertiliteten har liksom samma ålder fortfarande, även om vi är starka och tränar och springer maran fast vi är 60 och så. Så att någonstans får man tänka sig att fertiliteten är den vi lärde oss när vi gick i skolan, oavsett hur unga vi känner oss. Nämligen att man är superfertil när man är ung. Fertiliteten börjar ju med att man så här får lite mens när man kanske är 13, 14, 15 och då kan den vara ryckig. Då kan man inte hålla på med fertilitetsförståelsen när man är 14, för man kanske har mens, kanske drar ett år till man får nästa mens. Och ägglossningarna är lite huller om buller när man är ung, men efter ganska kort tid så börjar ändå fertiliteten rulla på och den är ju liksom superfertil när man är ung. Den är ju på topp. Äggen är ju kanon oftast. Och de kommer så glatta varje månad och så. Och sen när jag kanske är runt 35 säger vi då. Då börjar den där fertiliteten dala väldigt snabbt. Och när vi pratar om det så blir väldigt, väldigt många kvinnor oerhört förkrossade. Och så säger man så här, men jag känner en som fick barn när hon var 45. Och jag blev gravid direkt när jag var 42 och så här. Och det är klart att när vi säger att det dalar vid 35 så är det ju alltid så när man pratar om så här vetenskapliga saker att man packar ihop alla kvinnor i ett stort sjok och så säger man, tittar man på alla kvinnor i hela världen så faller det från 35. Det kanske inte innefattar alla kvinnor, för en del kanske förlorar den tidigare. För man hamnar i en annan situation i livet, så att man kanske hamnar i ett för tidigt klimakterium när man är 32. Och då klarar man sig inte ens till man var 35. Och vissa är superfertila när de är äldre. Men generellt sett, så från 35 så går det neråt. Och det betyder inte att det är omöjligt, men det är väl liksom lite svårare. Det kan ta längre tid till exempel.
Vad är det som händer då?
Men äggen har liksom blivit för gamla. Det är lite som äggen. Kylskåpet håller inte heller hur länge som helst.
Så det, man har inte ägglossning lika ofta då? Eller
man har ägglossning kanske oftare till och med. Därför att ju äldre du blir, desto kortare cykler får man ju.
Så du får sämre kvalitet på äggen,
ja,
är det du säger?
Ja. För att när man är äldre, då behöver kroppen jobba hårdare för att ta fram varje ägg. När man är ung, då liksom ligger de på rad och bara liksom skeppas ut så här helt automatiskt. Men när vi är äldre, då måste kroppen jobba hårdare för att få fram varje ägg. För det är lite skralt i äggslockarna. Och då blir cykeln kortare för att den jobbar nästan lite parallellt.
Och det ska ju vara ett perfekt ägg som träffas av den där perfekta spermien för att det ska bli ett friskt liksom embryo. Och det är ju också en lägre sannolikhet ju äldre man blir. Ja. Så att det är ju också större risk att det inte blir någonting och det är större risk att man får missfall.
Precis.
På grund av att det inte är tillräckligt bra. Ja. Eller att kvaliteten går ner.
Precis.
Men Men det är ju så att jättemånga blir gravida efter 35.
Ja, men massvis. Ja. Massvis med kvinnor blir det.
Jag tänker också att det finns så mycket hjälp också att få. Ja. Eller vi har i alla fall poddat om det. Att, att det finns liksom... För det man vill kommunicera också är ju att så är det. Men människor har ju sina livssituationer. Och om det inte passar att få barn när man är 26 eller när 20. Man är ens 30 eller ens 33 och man börjar liksom bli 35, då hjälper det ju inte att bli dunderstressad av att höra det här, utan då måste man ju så här, kanske känna en trygghet i att ja, men då kan jag få hjälp då, när det väl kommer.
Ja, men det är ju sant såklart, och det ska man ha med sig, men det finns, alltså jag tycker ju att hela så här fertilitetsbehandlings världen av alla olika möjligheter fantastiska. Men man ska också komma ihåg att det kan inte skapa mirakel.
Nej.
Utan vad IVF till exempel gör, det är att man använder det som finns där, fast man bara försöker jobba så hårt som möjligt med det som finns. Det finns ju liksom en övertro ibland på att IVF kommer att lösa hela problemet. Man tror att IVF gör någon slags skönhetskirurgi liksom med äggen. Man tror att vi förbättrar potentialen i labbet. Det gör man inte. Utan vad man gör är bara att istället för att det är en ägglossning varje månad som man ska försöka pricka, så kanske vi får fram 8-10 ägg som vi liksom under kontrollerade former kan försöka optimera med optimerade spermier och så. Men det är ju fortfarande inte så att det liksom kommer att lösa 100% av alla kvinnors liksom barnlöshet faktiskt.
Nej, precis. Och det kan man ju inte garantera. Nej. Men det kan man ju egentligen inte i någon ålder. Poäng är mer så här: om man lyssnar på det här och om man är 35 men man inte har hittat en partner som man vill ha barn med ännu, så ska man ju inte bli dunderstressad för att fertiliteten går ner. För det går ju ändå inte riktigt kanske att göra någonting åt det här och nu, utan att, liksom, att man kan fortfarande få hjälp, tänker jag.
Jo, men det är sant, och jag tycker att det svåra i den här informationen, det är ju alltid, alltid till de kvinnor som faktiskt letar efter någon att dela sitt liv med. Och man känner att den här klockan tickar iväg och man är urstressad för att jag har ingen. Och det är ju ett enormt problem för väldigt, väldigt många kvinnor faktiskt. Och då kan jag tycka så här att nu lever vi i en värld där det så här har blivit okej att man kanske skaffar barn på egen hand. Eller man hittar andra vägar till sitt barn som kanske var svårare för kanske 10-15 år sedan. Därför att då var det mer tabu, då var det inte lika okej, då var det inte lika accepterat att göra såna här behandlingar. Så att jag tycker att är man liksom, börjar man bli mellan 35 och 40, man är ensam, då måste man träna på att öppna sitt sinne för så här, hur viktigt är det för mig att få barn? Och vilken väg kan jag tänka mig att gå i om jag inte går den vanliga vägen?
Ja. Gud vad det är orättvist jämfört med män.
Det är
framförallt när man pratar med killar som jag gick i skolan med eller som jag gick på universitetet med, som så här, ah, nej, jag tänker inte hitta någon och liksom stadga mig med att få barn förrän jag är 40 någon gång. Och så går det inte att tänka som kvinna. Det är så orättvist på det sättet.
Det är så, men det är liksom, därför får vi bara försöka hitta bra lösningar för att liksom hitta en väg som passar var och en på något sätt.
Ja. Men är det här de största kunskapsluckorna, tycker du? Att vi tror att vi är mer fertila senare i livet än vad vi är, bara för att vi känner oss unga?
Ja, det skulle jag säga. Och också skulle jag säga så här att den andra liksom kunskapsluckan är verkligen att IVF är fantastiskt och hjälper oerhört många, men är liksom inte lösningen.
För alla.
Nej, och det finns liksom ju till och med vetenskapliga studier även på det, att man har liksom en övertro på att IVF kommer att lösa problemet om man inte lyckas på egen hand. Och det blir så hårt slag då, för att det går liksom inte att veva tillbaka tiden.
Nej.
Utan det är lika bra liksom att kunna fakta bara, och sen får man försöka liksom hantera situationen utifrån vilken situation man själv sitter i. Men att man inte sitter och tror att men allt kommer att lösa sig.
Det finns ju bolag som säljer äggkvalitetstest. Är det någonting du förespråkar?
Nej.
Svar
nej.
Varför då?
Det, för det går inte. Hade det funnits ett jättebra test som visar äggkvaliteten, då hade ju alla kvinnor, liksom, då hade vi förespråkat det i AMH? Sjukvården. Ja, men AMH.
Ja, men är det det, tror du?
Jag antar det. Ja.
Men stämmer inte de här testen då?
Nej, men AMH visar...
AMH är antimillers hormon. Det är ett blodprov man kan ta för att se... Man brukar säga att det beskriver äggreserven. Har man ett väldigt lågt AMH när man är liksom 30 och inte har någon mens, ja, då kanske det är så att du är i tidigt klimakterium. Mm. Alltså så kan man säga. Eller om man har ett väldigt bra AMH och är 42, då kanske det också säger någonting.
Men
det
finns kanske hade PCO.
Ja, man hade PCO, precis. Men det är ett väldigt, väldigt stort spann där man inte kan säga så mycket.
Ja, men det man brukar säga om så här, för att man ska försöka lista ut lite grann om sin egen fertilitet, då ska man hoppa över, tycker jag, att köpa såna här prov. Ja, utan då kan man, om man är liksom börjar bli lite äldre, eller det är någonting i ens liv som gör att det är viktigt att veta det här, då får man liksom, då går man till exempel Helena här, och så kommer Helena att ta AMH, och så kommer hon göra ett ultraljud, och så kommer man att titta på hennes ålder, och så kommer man att göra massa olika, sätta ihop en massa olika parametrar, och så försöker man få en bild av så här, ungefär ser det här ut. Men det säger fortfarande inte att kvaliteten är bra. Nej. Därför att det är liksom nästan helt omöjligt att säga. Du kan ju ha en kvinna med världens odds på en IVF-klinik. Det är så bra allting, och du gör prov och du liksom tar ut äggen och det går tillbaka, det blir ingenting. Därför att alla de här testerna säger ingenting om kvaliteten. Mm. Och det är ju, ja, den som knäcker den kommer att bli rik.
Mm. Så AMH säger någonting om kvantiteten.
Ja, ett delsvar på en kvantitet.
Mm. Precis, men kan det ändå också vara lugnande? Fast det spelar ingen roll, för du säger att det är inte att det sinar ägg, utan det är att kvaliteten går ner.
Men liksom både och, det är liksom lite komplext ju. Därför att det är ju både, för om du tänker en helt normal kvinna som det visar sig inte ha ett problem med sin fertilitet. Hennes AMH, hennes antal ägg, hennes äggstockar, om man tittar med ultraljud, kommer att sjunka med åldern. Så enkelt är det. Och sen har vi kvinnor som har fantastiska AMH-svar. Fantastiska bilder när vi tittar med ultraljud. Lyckas ändå inte. Så det är ju det som är grejen. Att det är någonting här som vi inte kan ta reda på riktigt. Men generellt sett så kan man säga att ultraljudet, AMH och hennes ålder kommer ge en ganska bra bild.
Mm. Okej, okay. Det är de i kombination.
Ja.
Mm. Emma, som sist ut här i det här poddavsnittet, tänkte jag höra med dig som har jobbat mycket med det här. Liksom, vilka är de vanligaste myterna som du hör kring det här? Är det liksom AMH-testet, eller vad är det för något som kvinnor går och tror och tänker och får höra som inte är sant?
Mm. Jag tänker nog egentligen att i och med det vi liksom har pratat om, då har vi tagit död på ganska mycket myter faktiskt. Så att jag skulle ändå säga... Tänker jag här, kan inte riktigt så här på rak arm komma på någon annan myt som skulle vara väsentlig. Men myten då, okej. Okay, myten IVF kommer att lösa problemet, svar nej. Kommer att hjälpa oerhört många, kommer inte att hjälpa 100%.
Mm.
Man kan inte göra några fantastiska saker. Är vi har mer?
Det hjälper ganska många ändå, eller?
Ja, men det hjälper massor. Men jag menar, det här är vi åldern.
Ja, jag fattar.
Är du 44 så är du 44.
Mm. Ja. Och det som också många gör är att man blir lite stressad och så fryser man sin ägg när man är 39. Det här är också någonting som vi har pratat om tidigare. Liksom att ska man frysa sin ägg kanske man ska göra det när man är 25. Ja. Då har man ju kalasägg.
Ja.
Men då är man ju inte riktigt där tankemässigt och tänker att vid 39 man tänker så tänker man att nog att man är klar med sina barnafödande. Ja. Så att det är liksom, det är så svårt att vara... Att tänka så i framtiden när man är 25.
En annan fråga. Är det lättare att bli gravid med andra barnet än första?
Alltså så här är det. Har man varit gravid en gång, då vet man ju att man har lyckats en gång.
Mm.
På det sättet, så, ja, svarar jag. För att, har du aldrig blivit gravid vet du ju inte vem du är.
Mm.
Har du fått ett barn? Ja.
Mm.
Men då kommer vi till den där som jag tänkte säga, den här myten ändå. Så här, jag blev ju gravid jättesnabbt när jag var ung. Det borde inte vara något problem idag. Och det är ju också... Det är också felaktigt, för att det kvittar ju att man blev gravid jättesnabbt när man var 20. Om du är 38, är du 38. Så att, eller så här, jag fick första barnet jättesnabbt, jag var 37, nu är jag 41 och vill ha andra barnet. Och det, då är det såklart, där har vi också åldern igen.
Mm. Det här är ju liksom slumpen. Mm. När du var 37, då var det liksom ett bra ägg som släppte just där och träffade den här spermien. Och det var ett kalasägg.
Mm.
Och liksom, men hade det inte varit just den ägglossningen så vet man ju inte om det hade tagit henne 7 månader eller 8 månader. Men du, en annan fråga som brukar komma upp är, hur lång tid är liksom mediantiden att bli gravid?
Vad är den då? Alltså de allra flesta klarar sig ju inom 1 år. Och jag skulle säga att de allra flesta klarar sig inom kanske 7 månader.
7 månader är det som jag också har hört. Att mm. det är ungefär, liksom, och då ska man ju tänka så här, att en del blir gravida på första cykeln och en del blir gravida efter 1,5 år. Och det är fortfarande ingenting fel.
Nej.
Så att, det, men liksom 7 månader är mediantiden att bli gravid. Det är en ganska gammal siffra. Så ja. Jag tror att det är liksom från när jag gick läkarutbildningen. Jag vet inte om det har förändrats.
Nej, men jag tänker så här, det kan ju ha förändrats. Mm. Och jag tänker också så här att när man ska relatera till den tidsaspekten. Mm. Då kan man tänka så här, hur gammal är jag? Mm. Jag känner att jag tjatar så sjukt mycket om åldern. Mm. Men det är ju liksom A och O i det här. Mm. För är jag 40, då kanske jag inte ska vänta 1 år.
Nej.
Eller har jag ägglossning 2 gånger om året? Jag väntar inte, försök inte ens ett halvår. Det kommer ju inte att bli någonting då.
Nej,
så att, okay. Det beror ju på vem man är.
Hur stressad behöver man vara innan 35? Är min relevanta fråga i det här.
Nej, men man behöver inte vara stressad, men man ska börja göra en plan.
Mm, okay.
Man ska kanske inte bara förnya p-pillet gång på gång på gång, utan bara tänka hur viktigt är det för mig att ha barn?
Mm.
Hur många barn vill jag ha? För vill jag ha 1 barn, vill jag ha en stor familj?
Mm.
Det kommer också vara avgörande.
Mm.
Om jag tänker mig att jag ser framför mig att jag vill ha 1 barn, ja, men då har jag väl jättestor odds att klara det om man är 35. Men om jag tänker mig att jag vill verkligen ha 3 barn, det har varit mitt mål hela livet. Då kanske man ska börja tänka till nu då, om man är 35. Det skulle jag säga, för annars får man jobba väldigt snabbt.
Om man är 30 då?
Ja, men då har du ju tid.
Ta det lugnt, Lydia.
Ta okay, det lugnt.
Bra.
Bra.
Helt stressad.
Jag ser att du är lite glansig i pannan.
Nej, det är jag inte.
Men jag tänker så här, liksom, att man ska försöka tänka till. Man ska inte bara förnya sitt p-pill eller sätta in en ny spiral varje gång. Och bara skjuta det framför sig och tänka så här, det där tar vi sen. Ja, nu har jag inte tid.
Mm.
Därför att man måste också komma ihåg, barn är inte något jättestort hinder för livet.
Lite.
Nej.
Nej.
Jag brukar säga, eller jag sa när jag var 30 och blev gravid, och jag sa det till mina vänner runt den tiden, att jag tror aldrig att jag hade blivit redo. Alltså, jag hade kunnat gått liksom till 45 och tänkt att kanske nästa år. Däremot hade jag ju då en man som var väldigt redo, som var så här, nu så kör vi. Och då helt plötsligt så var man ju redo. När man väl blev gravid så var man ju redo. Så att, liksom, jag tror också att, alltså, det finns ju så jättemycket olika omständigheter. Framförallt ska man ju då ha en partner kanske som man vill skaffa barn med. Men liksom, att den här, liksom, som många går och väntar på att det här biologiska suget ska komma, det tror jag är en myt.
Jag tror att det också handlar om i för sig att ha rätt partner i stor utsträckning.
Ja.
Alltså livet blir nog lite värre om du skaffar barn snabbt med fel partner än att vänta på rätt partner och göra det lite senare. Eller?
Ja. Jo, men jag håller med.
Ja.
Men sen ska man också tänka så här, tycker jag, att alltså, om man nu tänker sig att man ska börja bestämma sig för att man ska få barn. Det finns så många gånger under den tiden man eventuellt tar ett beslut. Kanske till och med under en graviditet, så man får så kalla fötter och bara blir så rädd för hela situationen. Och så här, nej, vill jag verkligen det här? Och det är liksom okej.
Mm.
För att jag tror så här att i vårat liv så växer vi liksom upp med någon slags, det är någon slags topp kan man säga på livet, och sen så ska det bara gå ut för efter de där barnen.
Mm. Och det är lite som man känner.
Ja, och då är man rädd för liksom hur man ska må, hur ska det bli, och ska jag vara där redan, och ska jag nu snart få liksom facit på hur jag har undrat hur mitt liv ska bli.
Mm.
Den rädslan kan ju vara väldigt jobbig, men det är ju också, tänker jag, klokt, därför att man ska inte bara ta lättvindiga beslut när det kommer till det här. Man ska vara lite osäker och lite rädd, för att det ingår i hela föräldraskapet hela tiden på något sätt.
Mycket bra sammanfattat. Emma, du är så fantastisk. Det här skulle man ju kunna prata väldigt mycket om, väldigt mycket olika nivåer och djup i den här diskussionen, men jag tycker vi har fått jättemycket faktamässiga svar. Och sen skulle man vilja höra dina tankar mycket mer, men vi ska faktiskt podda med dig igen.
Mm.
Så att vi kommer säkert få höra dina resonemang mera.
Ja,
så vi har ju fått in hur mycket frågor som helst till Emma kring fertilitetsförståelse, och det tar vi i ett frågeavsnitt.
Ja. Vad roligt.
Så vi avrundar idag, och så välkomnar vi dig åter. Tack snälla Emma.
Tack så jättemycket.
Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.